I början av år 2023 var en patrull från Helsingforspolisen ut på en till synes vanlig runda. De stoppade en bil under ett helt normalt uppdrag, men följderna av den här stoppade bilen skulle ändå bli något helt annat än normala. I bilen fanns nämligen personer som hade kopplingar till ett kriminellt gäng. Dessutom hittade man 1,5 kilo amfetamin och delar av skjutvapen i bilen. Och det här, det skulle bli ännu större. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi tala om gängbrottslighet tillsammans med den svenska journalisten och författaren Diamant Salihu. Varför kommer de svenska gängen över Östersjön till oss i Finland? Och vad borde vi i Finland göra för att inte hamna ut för samma våldsspiral som vårt västra grannland? I samma tider som Helsingforspolisen stoppade bilen med narkotika och vapendelar hade centralkriminalpolisen i Finland noterat att svenska yrkeskriminella rörde sig tillsammans med personer som hörde till gäng här hemma. Enligt polisen handlade det om narkotikabrottslighet. Senare samma år hamnade här fallet i Helsingfors tingsrätts händer. Polisen hade då beslagtagit hela 350 kilo narkotika som hade förts över från Sverige till Finland i sammanlagt 10 olika leveranser. Den första leveransen ska ha kommit per post och de 9 övriga över gränsen i Torneå, bland annat i lastbilar. En del av de åtalade hade hyrt lägenheter runt om i huvudstadsregionen. De här lägenheterna hade fungerat som logistikcentraler för narkotikahandeln. Sammanlagt 22 personer dömdes till fängelse i den här enorma droghärvan och 4 av dem, alla svenska medborgare, hade kopplingar till det kriminella gänget Dödspatrullen, ett gäng som har ett extremt våldsamt rykte. Journalisten och författaren Diamant Salihu har bevakat och skrivit böcker om gängkriminaliteten i Sverige och bland annat en bok om just Dödspatrullen, så jag låter honom förklara vem de här är.
Det är ett gäng som har sin bas i nordvästra Stockholm i områden som kallas för Rinkeby, Husby, Tensta, så kallade särskilt utsatta områden här i Sverige. Och 2015 inleddes en väldigt blodig konflikt mellan Dödspatrullen och rivalgruppering som kallas för Shottaz. De här personerna var väldigt unga. När de kom in i den här konflikten, och den här konflikten har ensamt lett till ett 10-tal dödsskjutningar, framförallt i området där de här killarna själva växte upp, men även mord som har utförts i Danmark 2019. Och morden i Danmark ledde faktiskt till att flera tongivande personer dömdes till långa straff, bland annat livstid. Men här hemma i Sverige så har också andra ledargestalter dömts till långa straff. Och sen att det finns personer som är mer utanför den inre kärnan. Som i det här fallet de som har gripits i anslutning till den här smugglingen till Finland. Sådana personer finns det ju. Så det är en väldigt blodig, våldsam gruppering med våldskapital. Och som fortfarande utnyttjar sitt varumärke, att man är med i den här grupperingen för att stärka sitt våldskapital. Och jag var faktiskt nyligen senast i veckan i Danmark på reportage och fick då höra att Dödspatrullen även etablerat sig där på nytt med lokala aktörer. Så att det är ett varumärke som fortsätter att existera.
Okej, så lokala aktörer använder sig av varumärke Dödspatrullen. Men hur ser det ut i Sverige? Finns Dödspatrullen kvar som ett gäng i Sverige där de en gång grundades?
Min bild är att de är i ruiner i Sverige. Någon enstaka person som liksom är kvar i det som återstår av Dödspatrullen. De hade en kärna bestående av framförallt 4 personer som alla dömdes till långa straff. En av dem har nog möjligen kommit ut nu i närtid. Vilket ju innebär en risk för att den personen och andra som är mer radikala och vill leva kvar i den livsstilen kan rekrytera. Jag har själv inte sett sådana tecken. Däremot finns det till exempel en ung rappare som var en av de första så kallade barnsoldaterna vi såg exempel på här i Sverige, som på uppdrag av ledarna i dödspatrullen 2018 utförde ett mord på en pizzeria i Rinkeby. Han var då 16 år. Den killen är nu ute. Han är vuxen. Han gör musikvideo och rappar. Refererade tydligen bland annat till mig i en av sina rapptexter nyligen. Men jag skulle säga att han har inte särskilt stor betydelse. För idag finns det andra grupper som har etablerat sig och som har mycket mer inflytande på riktigt. Och min uppfattning från att ha pratat med de som har koll också lokalt idag är att det finns en ny generation i samma område med relationer till och släktband till de här äldre som är döda eller fängslade eller på flykt i andra länder, som vill skapa någonting så som det var förut. Men jag vet inte hur väl de kommer att lyckas. För idag skulle jag säga att samhället, åtminstone där lokalt, är mycket mer rustat, vaket och försöker göra allt i sin makt för att slå undan benen på de som vill träda fram.
Mm. Vilka andra grupperingar, nätverk finns det i Sverige som är aktiva just nu då?
Man brukar säga att ungefär varenda område har sin egen gruppering. Och det kan vara personer som säljer narkotika lokalt på torgen, nära skolor och liknande. Och sen kan de ha olika allianser med de större, mer kända grupperingarna som vi läser mycket om i medierna. Bara i Stockholm brukar man prata om ett 50-tal olika nätverk. Och då ska man veta att en del av dem har som sagt allianser med varandra. Så att en stor aktör tar in väldigt mycket narkotika. Då köper de andra en del av det här narkotikan. För det är en väldigt viktig intäktskälla. Och efterfrågan är uppenbarligen stor här och i Finland och i Norge och så vidare. Så man samarbetar på olika sätt. Och det finns många aktörer, men några färre skulle jag säga är de som står för den stora infrastrukturen med logistik, med stor mängd narkotika som kommer in och sen säljer de ut det till andra. Och så smugglar de det vidare till Norge och Finland. För priserna är betydligt högre för narkotika och därmed också vinsten att tillbaka till de kriminella gängen.
Tingsrättens dom i det så kallade dödspatrullen-fallet föll i juni i fjol då 22 personer dömdes till fängelsestraff. 11 av de dömda vill ha mildare domar, medan åklagaren igen vill se hårdare domar. Därför börjar hovrätten i Helsingfors behandla det här fallet idag. Hovrätten väntar sig att behandlingen blir lång och att en dom kan falla tidigast i juni i år. Men som Diamant sa så verkar dödspatrullen inte längre vara värst aktiva i Sverige utan fokuserar på andra länder, till exempel då Finland. Skälet till det här är, som Diamant Salihu säger, pengar. Dels så går det att tjäna mera pengar på narkotika i Finland än det går i Sverige. Och dels så har vi en mer lockande valuta.
Ni har euro. Det är en mycket starkare valuta än vad kronan är. Om man får betalt i euro, om du nu är kriminell ledare med bas i Turkiet, säger vi, så vill du ju ha tillbaka pengarna på något sätt. Hur ska du få dina pengar från Finland eller från Sverige tillbaka i din ficka så att du kan köpa en lägenhet eller ett hus i Bodrum? Jo, du behöver någonting som kallas för växlare. Växlare är som en bankir, en sorts bankansvarig, men som sköter bara en svart ekonomi och är liksom en otroligt viktig nyckelperson för den organiserade brottsligheten. Så låt säga att du har sålt narkotika i Finland för 100 000 euro. Då vill du ha tillbaka de pengarna. Och då tar växlaren emot dina pengar och tar då en avgift för att se till att dels stå för all säkerhet. Om pengarna blir tagna i beslag av polisen så är det växlaren som står för den försäkringen. Du får alltid dina pengar tillbaka. Så man betalar en avgift. Och i Sverige, har jag nyligen hört, är avgiften på 25% för att kronan är värdelös. Men euron, en mycket starkare valuta, då är avgiften mycket lägre. Så förutom att du får mer pengar tillbaka per gram kokain du säljer till en person som bor i Helsingfors, så får du också mer pengar tillbaka i din ficka så småningom för att du betalar mindre avgift till din bankir. Och bankirerna jobbar inte bara i Finland, utan de jobbar i hela Skandinavien med ett stort nätverk och hela världen. Så det är personer som har kontakter överallt, som till exempel använder sig av det informella betalningssystemet som kallas för Hawala. Bankiren tar emot 100 000 euro, står för den, tvättar pengarna på det sätt som den önskar. Och du som befinner dig i Istanbul som kriminell eller i Dubai i Förenade Arabemiraten får ut i lokal valuta eller i dollar eller det du önskar motsvarande, fast då har du betalat en avgift. Så det här gör att du behöver inte komma med kontanter till banken och få 1000 frågor, utan du ger till någon som inte ställer frågor så får du ut dina pengar. Så varför väljer man Finland? Jo, för att du får mer betalt för drogerna, du får mer av dina pengar tillbaka för att avgifterna för de här växlarna är lägre, och dessutom så har inte ni har MC-gängen förstås sedan länge, men svenska kriminella är också kända för att ha ett stort våldskapital, vilket man använder till sin fördel. Man ska etablera sig på nya marknader. Nu pratar du om dödspatrullen. Om jag så säger att dödspatrullen är i ruiner idag, så betyder inte det att ni inte har ett problem i Finland, utan andra kriminella gäng, till exempel de andra stora som har mycket mer våldskapital, är redan i Finland. Har redan kontakter i Finland. Har redan sedan flera år tillbaka infrastruktur för att skicka in droger till Finland. För att det finns en marknad, det finns en efterfrågan.
Den svenska gängkriminaliteten har pågått länge, och som Diamant säger så har det så kallade gängkriget lett till flera blodiga dödsskjutningar. Vid årsskiftet såg våldsläget ändå bättre ut i Sverige. Både justitieministern och rikspolischefen konstaterar att skjutningarna hade minskat med en tredjedel på 2 år, och samma med antalet dödsfall. Men sen hände någonting, och under de första veckorna i januari räknar man till 32 sprängningar i landet. Sverige hotas nu av en ny våldsvåg. Diamant Salihu, vad borde vi i Finland göra för att inte hamna i samma gäng- och våldsspiral som Sverige?
Det ni borde göra, det är att hela tiden se det som ett nationellt yttre hot. Likt ni har en tradition att vara väl förberedda på att när det sker lokala eskaleringar, så ska inte ni se det som ett lokalt problem eller ett migrantproblem inom den där gruppen som bor i det där området, utan förstå att det här är ett nationellt problem. Misstaget vi har gjort i Sverige är att vi såg det som ett lokalt problem när det sköts i Rinkeby, när det då sköts mellan unga killar med framförallt somaliskt ursprung, killar som var födda på svenska sjukhus, så var inte det majoritetssvenskarnas problem, utan det var det där problemet vi ska hantera där borta. Sen har den här problematiken spridit sig till många delar av Sverige. Den har blivit nationell, den har blivit internationell, så internationell att vi idag också skickar barn på export för att skjuta, spränga. Vi skickar våra droger på export för att Sverige har blivit ett transitland. Så om man är beslutsfattare i Finland så måste man se det här som ett yttre hot. Hur hanterar man det? Hur stoppar man narkotikan i gränserna? Hur stoppar man kriminella som vill etablera sig? Att man tar detta på ett stort allvar och samarbetar. För det här är inte ett svenskt tillstånd heller, som grannländerna gärna vill säga, utan det är ett nordiskt tillstånd. För de här kriminella samarbetar över gränserna, de följer inga lagar, de skiter i gränser. Och då måste vi som samhälle, rättsväsende, beslutsfattare också förstå att utan samarbete, informationsutbyte, så kommer vi inte att hinna ikapp. För att det här är en miljö som hela tiden utvecklar sig, för att det är pengar det handlar om, och vi måste verkligen var på alerten.
Tack så mycket för det här, Diamant.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och journalisten och författaren Diamant Salihu. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje vardag på arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser i Arena-appen så missar du inga avsnitt. För slutmix av dagens podd står Max Kivivuori och Lukas Dahlström är producent.